Hej alla vänner och varmt välkommen till Vinter med Fröken Vithatt. Idag är det den 22 februari 2024. Ja, och klockan är 12. Hoppas ni mår bra allihopa. Det är helt galet där ute. Visst har vi det kul. Vi vinner. Det är det enda vi gör. Och det blir som jag sagt. Och det rullar lite lut där. Och det kommer bli jättebra när vi har tagit oss igenom det här. Men det är exponering. Och det är det vi hjälper till med. Att exponera det här. Och ja, igår pratade jag ju om den här underrättelseofficeren Michael Rawlinson heter han, Rawlinson. Det är ett coolt namn. Men ja, och då visade det sig att någon vi kände honom. Och ja, det hela är väldigt väldigt märkligt. Och ni har skrivit väldigt intressanta kommentarer på det här och vi fortsätter gräva. Jenny hittade en annan podd med två avsnitt som jag håller på att lyssna på nu. Som också var väldigt, som tillförde information. Och det är många delar i det där som är väldigt, väldigt märkligt. Jag menar, för det första, det rörde sig om ungefär 2 miljarder. Och de är fortfarande inte dömda. Det är inte nedlagt. Alltså utredningarna är inte stängda. Men de är inte gripna än. Kan det vara så att det här är en stingoperation? Kan det vara så att den här informationen som Michael Rawlinson hade är i andra händer nu? Och kan det vara så att man fortsätter samla in bevis? Den ena där, han är ju då högt uppsatt domare nu inom EPO. Det här försvarsamma, eller det här juridiska samarbetet med inom Europa. Och ja, det hela är väldigt märkligt alltihop. Och ja, det har ändå funnits människor i det här. Och när man går ner i de här kaninhålen, liksom hur djupt, hur ondskefullt det är och hur man har egentligen offrat människoliv och mänskligheten för vinstmaximering, så undrar man liksom, var går gränsen? Om vi pratar om organhandel och vi pratar om adrenokrom och vi pratar om föryngringsprocesser och hit och dit. Det är liksom både en föryngringsprocess och sen är det också en någon form av rus som lite LSD-liknande som jag förstår. Och ja, det här har man hållit på med. Och vi pratar liksom hela apparaten, vi pratar underrättelsetjänsterna, vi pratar politiker på högsta nivå, vi pratar WHO, vi pratar FN och så vidare. Har alla varit med i det här, Röda Korset inte minst. De har ju både smugglat människor och pengar och allting i det här, va. Så att det är, hur mår ni? Mår ni bra allihopa? Ja. Ni skriver inte alls om det jag pratar om. Jag uppskattar jättemycket om ni gör det, det vet ni. Det blir lite lättare för mig att kunna plocka upp era tankar och få den här omedelbara feedbacken som är så värdefull att få när man sitter så här och pratar. Och ja, hörni, innan vi går in på lite djupare saker så tänkte jag bara att vi skulle köra runt lite. Och vi har ju optik så det bara visslar om det. Nu har vi Joe Biden. Han verkar ha en hund. Commander. Det är tur att i och med att han inte är commander in chief så är det väldigt tur att han har commander. För då har de ju åtminstone en commander i familjen. Och det verkar som att han har bitit nu 24 livvakter. Det ökar hela tiden så att säga. President Joe Bidens cheferhund Commander är åter i hetluften. Av dokument som BBC tagit del av så visar det sig att nu, han har nu bitit Secret Service-agenter med minst 24 tillfällen. Hur många gånger... Jag orkar inte. Jag ska vara seriös nu. Hur många gånger hunden satt tänderna i övre personal i Vita huset är inte känt. Ja, det här är... Ja, det här är inte bra alltså. Men man kan säga det, man vill ju ha Joe Biden vid liv. Det är ju en sak som är säker. Och ja, Commander verkar vara specialtränad för den uppgiften. Och så att då vet kanske Commander, hunden alltså, var Joe Biden befinner sig. För han vet ju inte vad han själv är, typ. Det är synd att inte hunden kan få honom att sluta snubbla i alla fall. Men det är en konstigt att man inte gör sig av med en hund som biter 24 livvakter. Ja, men det här är alltså på riktigt. Och då vet vi ju, nu ska vi komma ihåg det, att BBC är ju en del av, det ägs av Red Bee Media. Och Red Bee Media, det är ju ett helägt dotterbolag till Ericsson som nu har en överrock i form av DOJ först och numera då Space Force. Så att BBC, ja, de har inte riktigt så mycket bestämmande. Nu ska jag sänka lite här, för hon gapade lite i det här klippet. Jaha, nu har ni inte ens sett det förra klippet, men ni såg mig i alla fall. Men nu ska ni få lyssna på det här.
We are just getting some new news out of the White House here as we're learning that President Biden's dog has bitten somebody else. The Secret Service says that last night an officer came into contact with Commander, that's the pup, and was bitten. Remember, it was just a couple of months ago that the conservative group Judicial Watch released a report that says Commander has had 10 what they call biting incidents in just over a year. I want to bring in Kelly O'Donnell, who's live for us at the White House. And Kelly, listen, there has been a lot of attention on Commander the dog. Lots of issues in Washington, but this is one that, you know, people are talking about.
Well, you and I are both dog lovers, and so this is something that has always been of interest. And you can understand that when there is a family pet who is also the type of breed, a German Shepherd, that is sort of in its DNA to have the guarding sort of sensibility, there have been problems here. And this is certainly difficult for the first family and also any of the personnel who have been bitten and needed treatment. Let's remember, there have been some injuries from this. So what occurred last night was about 8 o'clock, one of the uniform division. So those are the members of the Secret Service who appear to be wearing a police type uniform. The uniform division tends to guard the place, whereas agents guard the people. And there was some kind of encounter with Commander Biden, who is about 2 years old. There was a bite. The bite was treated. The woman officer was treated here on the grounds of the White House. There is the medical unit, of course, as you know, Hallie. And this puts pressure on the first family, because this pet is not handled by the Secret Service, not walked by the Secret Service, and anyone who considers the White House workplace their place of business, of course, needs to be safe from any risk here. So it's complicated. The White House, through the First Lady's office, says that they have acknowledged this before, that this can be a stressful environment for this dog, and the President and the First Lady are trying to create safe spaces where Commander can play and roam and not have any of these unpleasant encounters. At the same time, there is a track record here now where this dog has had several biting incidents over the last couple of years. Hallie?
Kelly O'Donnell live for us there on the White House North Lawn. Kelly, thank you.
Thanks for watching. Stay.
Ja, det var någon som frågade mig vad jag hade för åsikt om att Joe Biden är död. Jag vet inte riktigt vad man kan ha på åsikt om det. Det är väl ganska givet att Ni ska få se den här bilden också. Presidentens hund har satt tänderna i 24 livvakter. Ja, om man säger Joe Biden har ju en roll att spela i det här. Så han spelar sin roll och det är liksom karaktären Joe Biden. Så att det spelar ingen roll hur många som spelar Joe Biden så att säga. Utan han spelar den roll han gör. Och hur många som vet om det, ja, de flesta vet nog om det. Men det är svårt, alltså the show must go on. Så att demokraterna har ju svårt att gnälla nu. Nu är det ju deras kandidat och han gör ju vad han ska. Men inte till deras fördel inte. Utan han, det har varit mycket i det här som måste luckras upp och exponeras och elimineras. Och Joe Biden har fått ta mycket av det. Och då kan de inte gnälla helt enkelt. För det är Joe Biden som gör det. Hade det varit Trump däremot, då hade det låtit på ett annat vis. Men nu sitter de där de sitter. Så de kan inte gnälla. Utan de måste spela spelet. Och vi vet ju att BBC, Red Bull Media och de här, de lyder ju under kontinuitetsregeringen. De är ju krigsplacerade. Precis som SVT i Sverige och andra. Och det här ska bara spelas ut nu. Så att och vissa har begripit det här. Men sen tänker de ändå att vissa saker är på allvar. Att det är ändå på allvar att det här och det här händer. Som till exempel krisen vid gränsen. Ja, jag tror inte att det är nu. Utan det här ska spelas ut nu. Och exponeras då. Ja, sen har vi ju Olof K. Gustafsson. Han riskerar att få 2050 år. Ja. Han säger så här, det är ingen som vill ge mig 2050 år för att jag kanske har begått bedrägeri eller något sånt. Utan det här är politiskt laddat. Det handlar om att jag sitter på den här informationen. Nu gör han nog. Erkänner grovt brott. Jag sitter på information. Han är alltså polisanmäld av sin egen advokat. Och risken är att han kan få livstid. Eller 2050 år. Så det är ju ett par livstid. Jag vet inte om livet är långt. Kanske det är 100 år. Så att det här är rätt många år då. Och orden inifrån spanska häktet. Och ja, precis. Det är inte vem som helst som kan ringa till Jakob Wallenberg. Och att Jakob Wallenberg faktiskt svarar. Ja, men istället för bara lägga på. Ah, tjena, det är Olof K. Gustafsson här igen. Ja, ah, vem är du? Vad vill du? Så där håller Jakob Wallenberg på. Istället för bara lägga på liksom. Nej. Snacka med han. Är det sån teater alltså? Var det Olof K. Gustafsson som delade ut de här telefonerna? Ni vet ju att det var svenskar som delade ut de här specialtelefonerna. Vi hade ju både Enkron-chatten och Anom-chatten. Och ja, då hade de ju specialtelefoner till det. Såna här krypterade varianter. Vi får ju komma ihåg det att Ericsson har ju haft både då satellittelefoner och sen har de haft som ett parallellt internet kan man säga. De har haft som ett eget system så att säga. Göran K. skriver, du tror inte att gränsproblemen är nu? Nej, det tror jag inte. Jag har fått väldigt mycket information om att det är inte nu, att det är optik. Att det här är vad som har hänt. Ja, alltid innan så att säga. Och om de tittar på Texas till exempel, där det har varit så, och de åker ner och hjälper till vid gränsen, bara någon kilometer bort så är det liksom hela öppningar i muren som Trump byggde. Så att det går att bara ta sig förbi om man bara går ett par hundra meter. Och nej, så jag tror inte att det är nu. Och sen skriver Erik Hazel så här: det är ett sakförhållande att Joe Biden fick en begravningsceremoni när han tillträdde som president. Det är ju för att tala om att man har tillsatt en död man som president. Ja, precis. Han fick ju en, om man nu tittar på protokoll som vi har tittat en hel del på, så är det så att om man tittar på den research som Derek Johnson har gjort och som den här dokumentären som jag gjorde, svensk voiceover, som heter The Greatest Show on Earth, så är det ju helt tydligt att han fick en begravningsceremoni. Och jag tror också att vi måste lära oss hur viktigt det här är med protokoll, ceremonier och så vidare. Det finns en väldigt tydlig del i det här, alltså hur det ska gå till. Jag tror inte att Joe Biden har en tvilling, utan det finns nog lite andra. Nej, precis, det är inte den riktiga Biden som gör vad som görs, men däremot så är det karaktären Joe Biden som gör vad han gör. Och han är ändå demokrat, och då kan inte demokraterna och deras allierade inom mainstream media gnälla. Ja. Spännande, spännande. Sen skrev Ulf Hagström något lite tänkvärt. Föreställ dig en civilisation så primitiv att de flesta prioriterar sina pengar över sina medmänniskor. Föreställ dig en civilisation så primitiv att de flesta prioriterar sina pengar över sina medmänniskor. Ja, det är helt... helt otroligt alltså. Riktigt, riktigt bra skrivet. Och ja. Ska vi se. Det här är lite roligt. Ulf Hagström skriver också så här: varje diktator på planeten drömmer om en befolkning så lydig som den svenska. Ja. Man får ju det ibland med de här diktatorerna. Det är diktator här och det är diktator där. Och det där är propaganda, hörni. Det är bara ren och skär propaganda. För att vi ska tycka någonting om ett visst land eller en viss befolkning. Det är propaganda. Men... ja, ni minns ju vår PSYOP-officer på Folkhälsomyndigheten, Christer Jansson. Han är ju numera och förstör polisen, så han är pressansvarig på polisen nu, om han inte har fått sparken igen. Och han sa ju det, att tack vare samarbetet med medierna så har vi nu kunnat... förändra samhället utan tvångsmedel, så sa han. Tack vare samarbete med media så har vi nu kunnat förändra samhället utan tvångsmedel. Det vill säga, vi var så lydiga så vi behövde inga regler, utan vi gjorde precis vad vi skulle ändå. Ja, precis, Erik. Det var, jag också för mig att det var Olof K. Gustafsson som delade ut de här specialtelefonerna till de kriminella. Ja, precis. Nu ska vi se vad vi har mer. Jag tror att det här med EU och det här, det kommer smälla så att säga. Och hela det juridiska systemet. Man kunde liksom inte smälla det än, utan man var tvungen att vänta lite. Det är ju som sagt en stingoperation. Och det här är ju, alltså det som Michael Rawlinson snubblade över här, det var ju liksom korruption på den absolut högsta nivån inom EU. Jag tror att det var för tidigt så att säga. Det var för tidigt att smälla skiten. Och vi har ju korruption i Sverige också. Stort mörkertal uppdagat när kommunanställdas bisysslor granskas. Han är förvånad här. Kommunanställda handlar för 19,7 miljoner kronor. Från leverantören där anställda på arbetsplatsen har haft en styrelsepost eller liknande. Jaha. Kalmar Vatten står för över 15 miljoner kronor av den totala summan. Så det är alltså kommunanställda som också sitter i bolagsstyrelser. Eller i delägare kanske. Och det här är alltså fyra kommunala nämnder och bolag. Så de sitter ju på dubbla stolar då kan man säga. Ja. Och sen hade vi ju Migrationsverket som sålde arbetstillstånd. Alltså jag tror att det är så genomkorrupt här så att det är, ja. Jag behöver snart snyta mig. Är Rawlinson död på riktigt? Och du, det vet jag faktiskt inte. Det här var ju då 2018, va? Ja, det är ju rätt sent ändå. Men 2017 togs ju systemet över. Det var då man satte dit Telia och så vidare och tog Sverige under belägring och Trump åkte på sin sån rundresa runt om i jorden på runt om på jorden. Så att ja, det återstår väl att se. Han var otroligt viktig i alla fall. Han var... Han var lite Hamilton. Men hur kan man liksom göra gott när du har domare som känner sig kränkta för din informationsinhämtning? Lite kränkta. Han insamlade information på ett kränkande vis. Så det är inte bara svenskar som är lättkränkta då. För det här var ju italienarna. De blev väldigt kränkta. De kände sig väldigt kränkta. Och de gjorde allt för att det skulle läggas ner. För hans informationsinhämtande var, den var kränkande. Jättefarligt alltså. Och det är klart att det äventyrar ju hela deras affär. Och deras fina bilar och villor och sånt som de köper för de pengarna. Nu larmar Säpo här. Främmande makt vill åt företagen. Främmande makt, det är rätt flummigt begrepp. Främmande makt. Vilka är det? Det senaste året har säkerhetsläget förändrats allvarligt och utgör ett hot mot svensk näringsliv. Ja, men det tror jag det. Det tror jag det. Om vi tänker på vad svensk näringsliv har gjort utomlands. Det är egentligen bara en konstellation som äger en mängd bolag. Och vi kommer se lite här fram, längre fram, vad de är involverade i. Det är inte några trevliga saker. Det är otroligt viktigt att man bedömer hur ett uppköp kan vara en investering i en verksamhet. Och kan vara av vikt för svensk säkerhet. Säger Daniel Stenling, chef för Säkerhetspolisens kontraspionage. Ja du. Det beror lite på vad de här svenska företagen har stulit i sin tur. De har ju stulit rätt mycket uppfinningar och patent och affärer kan man säga. Så det kommer nog bli lite turbulent en tid. Ja, precis. Ja, hon säger det att det var Ryssland, Iran och Kina. Jag har nog något klipp på det där. Men som sagt. Ja, vi kan spela det där. Men ja. Det är ju optik, det vet vi ju. Det är klart att nu är det så, nu ska man ju dela upp. Ja, det är nedräkning nu till Oskar Stenström är tillbaka på UD. När han har gjort sin praktik på drömjobbet Wallenberg. Ja, så får vi se vad han har lyckats ställa till med där. Som sagt, jag tror ju då att han är utsänd av kontinuitetsregeringen. Ska vi se. Måste verkligen snyta mig. Då ska vi se. Vi hittar det klippet. Ja, vi gör så. Erik Heise skriver så här. En bra fråga, Lena Gnell. Jag undrar om han inte gått in i ett vittnesskyddsprogram. Han om någon sitter på oerhört värdefull information för en konstellation som motverkar den djupa staten. Ja, jo, alltså det kan mycket väl vara så. Det enda är ju så här att storyn som spelas upp nu, det var ju att han satt ensam, han fick inte hjälp. De fixade inte ens en lägenhet åt honom och så vidare. Så att, men såklart, alltså han är ju inte någon man bara kan göra sig av med på det viset. Det är ju helt omöjligt med allt det han vet. Ja, vi får väl höra vad hon säger här. Von Essen. Det är en annan von Essen, han är ju på Säpo. Nej. Jo, hon är på Säpo. Vad är den andra von Essen då? Han är också på. Vad jobbar han då? Ja, nu minns jag inte
det. Det är det som ni vill nämna som de största säkerhetshoten mot Sverige.
Ryssland utgör det starkaste största hotet, och inte minst för att där finns det också i bakgrunden ett militärt hot. Men vi ser att Kina utgör ett långsiktigt hot och även Iran utgör ett hot mot Sverige. Ryssland har ju naturligtvis som mål att dels få kunskap om våra förberedelser, våra beredskapsförberedelser, men för all typ av en väldigt bredd av information som man är intresserad av. Men sen också teknik, våran teknik. Och vi vet ju att Ryssland har stort behov i dagsläget av teknik och tekniskt kunnande. Och här har vi mycket här i Sverige. Vi är ett duktigt land och därför så utgör Sverige ett mål i det avseendet.
Ryssland är i behov av teknik. Precis som att inte de har sjukt avancerad teknik. Jo, det har de ju visst. Så att ja. Det är optik. Verkligen. Och nu spelar de upp det här igen med kärnvapen. Och nu säger de att Japan då ska sälja Yakuzan ska sälja, försökte sälja då kärnvapen till Iran, meddelar DOJ. De försökte smuggla in uranium och plutonium från Myanmar. Ja. Yakuzan. Det känns som att när de försöker nu, de försöker måla upp här ett scare event. Jag vet inte, jag blir inte rädd. Blir ni rädda? Det känns som att ingenting får fäste. Men det kanske är många som går runt och är rädda. Varannan svensk i alla fall tycker vi ska skicka mer till Ukraina. Vi ska skicka allt vi har egentligen. Så 29 miljarder, det är inte närheten av vad vi borde. Utan skicka allt ihop bara. Skicka hela landet. Ja. Och apropå kärnvapen då, så vet vi att man har ju byggt upp det hotet. Bland annat i Nordkorea. Och Sverige har varit skyddsmakt åt bland annat USA. Och ja, sen 50-talet har man då haft ambassad i Nordkorea. Och G-strand har gjort en jättefin lång tråd om det där. Men här är det så att här försöker Ericsson då, som via ABB egentligen har möjliggjort Nordkoreas kärnvapenarsenal. Och ja, nu säger de här att de nobbar diktatorns miljarder. De tycker det är så dåligt. Dåligt med diktatorer. Det är inte så att de har mutat ISIS och hållit liv i alla de här och till och med skapat alla de här kulisserna och varit med. Nej, utan de är ju så patriotiska så att de tänker på Sverige i första hand och världen. Och det är därför de inte ville sälja till Nordkorea. Och det här är en artikel från 2008. Men världens största nätleverantör Ericsson kommer inte ta på sig bygget så länge det politiska läget består. Jag tror ju inte att Ericsson och Wallenberg har varit så missnöjda med läget. Jag tror att det är de som har skapat det här läget faktiskt. Vad tror ni? Men vi ska ta lite här från G-strands tråd. Jag tror att ni kan bara gå in på G-strand och sen söka på Sweden North Korea. Och då står det så här, på gränsen mellan Nord- och Sydkorea övervakar NNSC vapenstilleståndsavtalet mellan länderna. Sverige deltar i arbetet sedan 1953 och kontrollerar att det spända läget inte trappas upp. Jag kontrollerar också att det spända läget inte försvinner. Utan det är nog precis den här innan eskalering. De skjuter några missiler då och då som man bara ska få omvärlden och förstå hotet. Att det här är en galen diktator. Och han har miljarder som han vill lägga på telekomutrustning. Men där tackar Ericsson nej. För de är så fina i kanter så de bara nej, vi vill inte sälja till diktatorer. Och vi vill inte medverka så länge det politiska läget är som det är. Och vi har varit skyddsmakt här. Och har inga problem med Nordkorea. Och vi har funnits här sedan 1953. Och vi ser till att inte det här eskalerar. Tacka oss. För att det inte blir en eskalering i området. Och att inte ni dör allihopa. Och allihopa dör av en kärnvapenattack. Som vi har sålt delarna till. Mm. Jag tycker det här är bra. Det är tur att vi har dem. Nu var jag ironisk. Man får säga det. För vissa förstår inte när man skojar lite. Och det är inget att skoja om. Så att jag ska inte vara ironisk. Och sen har vi då några fler från hans tråd här. Tack Estrand för det här. Du är fantastisk. Han och Cozy Peppe och Motto. Det finns flera som är otroligt fantastiska researchers. Då står det så här. Att det här är då den svenska ambassaden i Pyongyang, Nordkorea. Och det är då den svenska ambassaden. Och man agerar då skyddsmakt åt USA och Australien, Kanada, Italien och de nordiska länderna. Så det är bra. alla andra är rädda för Nordkorea och kan inte förstå sig på den här lilla tjockisen. När jag säger lilla tjockisen så tänker jag på Kim Clement. Han hade ju en profetia där han sa det, jag är trött på den här lilla dvärgen i Nordkorea. Den skulle vi spela upp. Jag hittar nog inte den så enkelt nu. Men det var lite kul. Och ja. Vad ska det bli av det här? Vad ska det bli av kärnvapen? Vad sa Donald Trump? Han sa att vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal tills dess att omvärlden förstår den verkliga innebörden av kärnvapnet. Ja. Blev liven om Hamilton nedtagen? Det tror jag inte. Annars ligger den på Rumble. Den kan väl inte vara nedtagen. Jag är så trött på dem så. Jag tycker det är orättvist. Jag är sur för att de har tagit mitt Facebook-konto också. Jag gillar inte ens Facebook nu. Jag får inte upp någonting i mitt flöde. Om inte, ni måste tagga mig alltså. För jag får inte upp någonting. Alla ni som jag brukar se på Facebook, er ser jag inte längre. Så jag får inte upp någonting. Och sen när jag själv lägger ett inlägg så får jag ingen räckvidd alls. Alltså ingenting. Knappt. Den ligger där under live så att säga. Jag ser, den ser ut som att den är live i alla fall. Och jag gjorde en liten artikel om det där. Det var rätt intressant. Den texten som jag har skrivit här på Cornelian Filter. Jag har kopierat den egentligen. Det är lite intressant för att här är då artikeln. Ser ni? Ja. Så att den här långa texten som kommer här, det är alltså den som ligger under YouTube-videon. Så att regeringens video, eller om det är riksdagens video här, då har de skrivit så här. Allt det här står som introduktion till den här videon. Och den här bilden är då tagen från den här SvD-artikeln. Den är låst delvis då, men ja, precis. Man kommer inte längre än så. Men ja, det är spännande. Jag undrar vad det här är egentligen. Ja. Nej, men så gå gärna in och läs och dela den här artikeln som jag, och sen tror jag, för jag har lyssnat vidare nu, här ligger min första video då om det här från Rumble, och jag kommer nog göra en del två på den där. Ja, vi vet ju inte vad som har hänt med honom. Det vet vi inte. Och det är så att vi blir ju kallade för, vad är vi kallade? Extremister. Vi är nog väldigt extrema, extremistiska anti-etablissemangs, vad var vi? Anti-etablissemangs extremister. Och nu har Magnus Bergman gjort en låt om det här. Jag tänkte, det kan vi spela upp. Tycker jag var lite trevligt. Det är alltid trevligt när det kommer en ny låt så här. Vi har ju både Anders Nordström och Magnus Bergman som... Så det får vi spela upp ibland.
Mm. Den extremistiska extremisten. Vem kan det vara? Det är lätt att skjuta pianisten. Någon som bara undrar som du och jag. En antietablissemangsextremist. Ja, så heter du nu visst. Men vad sägs om lite ordinärt chans och vett att tänka fritt och inte rätt? Att till ett ord lägga till ändelsen ism är att ladda pennan distinkt. För här uppstår alltid en tvist i schism och den tvisten kan användas flinkt. Och peka finger åt en antietablissemangsextremist är nog inte till fullo av list. För att använda ett ord utan sans och vett är inte att tänka fritt utan rätt. Så nationalism eller konservatism, socialism eller vad sägs om snobbism, egoism eller humanism, mysticism eller naivism. Alla dessa ismer är taget från samma skaft för att kontrollera tankens kraft. Och för att inte använda sans och vett, du ska inte tänka fritt utan rätt. Så jag glädjer mig åt din intuition, du kör antietablissemangsextremist. Vad är verkligt och vad är fiktion? Vad är en verkligt aktiv aktivist? Den som agerar i ledband åt en lömsk och listig hand. Eller den som använder sitt sans och vett och tänker fritt och vägrar tänka rätt.
Så, ja, tänkte jag kommer på att jag skulle läsa lite från den här artikeln om den här Yakuzan. Och då tror jag att det var Leonard eller Andreas eller Urban, jag vet inte, som skrev så här: tur att ABB och Siemens aldrig har gjort det, för då skulle ju någon ha sagt någonting, va? Men de har ju inte verksamhet i Japan förresten. Eller, jo, det har de ju. Yakuzans chef försökte sälja kärnmaterial till Iran. En japansk medborgare försökte smuggla uran och plutonium från Myanmar, sa utredarna. Amerikanska federala åklagare upphävde på onsdagen ett åtal mot Takeshi Ebisawa, som påstod att han var en ledare för japanskt organiserat brottssyndikat som erbjöd sig att sälja vapenklassat kärnmaterial till Iran. Ebisawa 60 anklagades redan för narkotika och vapenhandel i USA i april 2022. Han förväntas möta en amerikansk domare på torsdag. Tillsammans med sin påstådda medkonspiratör, 61-årige Samhop Singhasiri. Ja, det här är ju, det här är ju nästan som 100-åringen som försvann. Nej, det är klart man kan vara kriminell när man är 60, men Yakuza, det låter liksom lite ungt. Enligt åklagare i New Yorks södra distrikt var Ebisawa en ledare inom Yakuzas transnationella organiserade brottssyndikat och kontaktade en person som han trodde var en iransk general i början av 2020 med ett erbjudande om att sälja honom kärnvapenkomponenter. I gengäld försökte han köpa vapen till en etnisk upprorsgrupp i Myanmar. Etnisk upprorsgrupp. Den iranska generalen var dock en hemlig agent från USA:s narkotikabekämpningsbyrå DEA. Var det en stingoperation då? Enligt DEA-administratören Anne Milgram erbjöd Ebisawa att sälja honom uran och plutonium av vapenkvalitet i full förväntning om att Iran skulle använda det för kärnvapen. Under en videokonferens i februari 2022 sa en av Ebisawas medkonspiratörer att han hade över 2 ton thorium 232 och mer än 100 kilo yellowcake uran och sa att de kunde producera så mycket som 5 ton kärnmaterial i Myanmar. Ja, nej. Vad har de gjort egentligen i Nordkorea och Myanmar och om de kan producera 5 ton? Det är ingen som har koll på dem då. Det finns ingen underrättelsetjänst. Det finns ingen avlyssning. Ingen geofänsning. Och det var ju faktiskt intressant med det här caset med Michael Rawlinson. För att då var det så att man då kollade med master och så. Man geofänsade de här domarna. Och kollade vilka som befann sig på platser. Och det här var ju... Det här var ju många år sedan så att säga. Och det här har man gjort länge, länge, länge. Ungefär en vecka senare träffade Ebbe Sava och 2 andra DEA-agenten och visade honom 2 plastbehållare som var och en innehöll ett pulveraktigt gult ämne. Beskrivet som gulkaka stod i åtalet. Åklagare visade bilder märkta kärnprover tagna av DEA-agenten. Thailändska myndigheter beslagtog proverna och skickade dem till USA för analys som fastställde att de båda proverna innehåller detekterbara mängder uran, thorium och plutonium. Varav den senare var vapenklassad, sa det amerikanska justitiedepartementet. Om Ebesava döms riskerar han upp till 30 år bakom lås och bom. För kärnvapenhandel. Och anklagelser om konspiration. Men livstidsfängelse för sammansvärjning för narkotikahandel. Och konspiration att inneha skjutvapen inklusive maskingevär och destruktiva anordningar. DEA:s kontor i Japan, Thailand, Indonesien, Danmark och Indien har varit inblandade i undersökningen av ärendet. Tillsammans med DOJ's Office of International Affairs och National Security Division, Counterterrorism Section. USA har tackat Indonesien, Japan, Thailand för deras samarbete med åklagarmyndigheten. Och det här var alltså 2020. Ja, vad ska jag säga? Är det en stingoperation det här? Det här är ju då en brottsprovokation. Han trodde han pratade med en iransk och i själva verket så var det en DEA-agent. Och det här är ju förbjudet i Sverige. Vi får inte göra brottsprovokationer. Så även fast vi vet att det här är kriminella och dem, så får vi inte infiltrera och provocera fram en brottslig handling helt enkelt. Men det är tur att det inte är svenskt rättssystem över hela världen. Och svenskt rättssystem, abolition. Ja, det är precis som att Sverige har velat ha organiserad brottslighet hela tiden. Så att ja, och apropå underrättelseinformation. Det här är ju så klantigt. Men nu är det alltså en statsministerns hemliga säkerhetsplan hittades på gata. Dokument som innehåller detaljer om vad statsministern Johan Gar Störes kommer att befinna sig minut för minut nu i veckan. Information som låg och skräpade på en gata i Trondheim och hittades av förbipasserade. Säkerhetsplanen var döpt till Operation Statsminister Jonas Gahr Störes besök på Röros och handlade om ett besök som skulle lägga rum. Förlåt Mårten och Lisbeth och ni andra norrmän som lyssnar. Den där norskan, den gick inte av för hacker. Jag förstår att det inte är någonting jag ska ägna mig åt. Försöka prata norska alltså. Information i dokumentet handlar om vilken bil Gahr Störes åker i, vem som kör bilen och hur många livvakter som följer med på besöket, samt vilka livvakterna är och vilka vapen dessa kommer bära. Det är olyckligt att det här har kommit ut, säger Geir Arne Sjöhagen, chef på Trondheimspolisen. Ja, det är... Det handlar om att riva förtroendet för det här. Och jag vet inte om ni såg den här Uppdrag granskningen med ministrarnas CV. Och då var det så här, då fick man det till att man hade en 4-årig utbildning när det i själva verket var typ en halv termin och så. Och ja, det var friserat ordentligt. Men enligt ministrarna så visste de inte om det. De hade ingen aning om att det hade friserats. Och ja, vad handlar det där om egentligen? För det första så suger all utbildning. Vad ska vara med det till? Det är ju bara, det är tydligt liksom. Carl Norberg berättade igår på myset att han fick göra om makrokursen flera gånger. Och det tror jag inte är för att han är trög, utan han ville nog skriva lite vad han tyckte. Så han svarade fel på de där frågorna då. Och ja, vissa är bara sånt oanställningsbara och omöjliga att indoktrinera. Det är vi som gåsar som bara, eller yes heter det ju. Gåsar kan man inte ens säga. Vi är som yes, det bara åker av oss. Gåsar. Alltså det är så dåligt. Sa jag verkligen det? Jag vet inte hur många gånger jag har rättat mina barn. Vatten på en gås. Ja, men ja, det är spännande. Sen är det väl så här nu som Gestrand delade då, att med den här återvandringen, vi kommer ju få se den största återvandringen i världshistorien. Och Skatteverket nu, de har gjort en storstädning. Oj. Alltså. Skatteverkets storstädning ger rekordstor utvandring. Ja. Eller så fanns aldrig de här. Det kanske bara var personnummer man städade ut. Ja, och i och för sig så blir det ju, de utvandrar ju ur själva registret då. Ja, så man kan säga att det är en utvandring då. Om du rensar bort alla felaktiga folkbokförda i Sverige och alla fake personnummer, alla fake, alltså trollkonton, skuggprofiler, icke-levande varelser. Om du raderar alla dem som inte är riktiga människor, ja, då får du ju en jättebra utvandring. Ja, det är perfekt. Och det här minskar risken för välfärdsbrott i miljardklassen. Ja, det är klart. De här har väl tagit både lån och röstat och annat. Så att jag måste läsa vad det står. Det står så galet. Skatteverkets storstädning ger rekordstor utvandring. Utvandringen från Sverige blev rekordstor i fjol. Och det kan bli minst lika stor i år. Men den ökade utvandringen beror inte på skärpt flyktingpolitik. Det beror på storstädning inom Skatteverket. Det minskar risken. Ja, alltså det är bara så här att hur många har det då funnits? Då ser jag vad han... Gesan skriver, så SD missade att det inte ens behövs flyg för utvisningar. Det räckte med en knapptryckning. Det är fantastiskt. Under 2023 registreras över 66 000 personer som utvandrade från Sverige. Så höga utvandringen aldrig varit tidigare i modern tid. Utvandringsboomen har fått Sveriges befolkningsökning att halveras och är den lägsta sedan 2001. Vad beror då den ökade utvandringen på? skärpt flyktingpolitik? Frågetecken. Fler utvisningar? Frågetecken. Nej, det enkla svaret är att Skatteverket har ägnat sig åt en storstädning och avregistrerat flera tusen utländska personer som varit felaktigt folkbokförda i Sverige. Hur många pass var det man inte hämtade ut egentligen? Hur var det med det? Ulf Hansson undrar, ibland undrar jag blir man jag inte sjuk av att grotta för mycket i allt elände? Men det är ju inte ett elände. Vi vinner ju det här, Ulf. Det är ju positivt. Det negativa vi har haft, det är ju det som ska exponeras och elimineras. Men tänk om vi hade haft allt det här och så hade ingen åkt dit. Inget hade exponerats. Utan vi hade bara fortsatt sitta och kolla på Mello och fotboll och annat. Och inte förstått hur illa det är. Så det här är väl jättepositivt att vi... Man får ta tjuren vid hornen helt enkelt. Och så får man inse att så här har vi haft det. Och sen... Jag menar, vi måste ju också resa oss upp i soffan och... Liksom säga att vi kommer inte acceptera det här. Vi vill inte ha den här typen av samhälle. Vi vill inte ha ett rättssystem som tillåter kriminella att betala för att bli frikända. Vi vill inte att de ska liksom... Ja. Vad skriver nu? Marielle skriver, alla vapen som Sverige skickar till Ukraina säljs sedan vidare till andra stater, penningtvätt. Alltså jag tror att jag har hört att det förstörs. Jag tror att man förstör vapnen helt enkelt när de kommer ner. Det gör Ryssland. Så det handlar ju om att en nedrustning, en nedmontering av vapen i Sverige och andra länder. Vi ska inte ha det helt enkelt. Vi ska ha fred nu. Så att vi kan väl läsa om det med det här skugg. Vad hade jag det nu då? Jag hittade det. Vet inte om ni lyssnade på mitt, jag ringde till Riksgälden igår. Och de ser ingen fara på taket helt enkelt. Det är ingen fara och färde överhuvudtaget. Det är allt det frid och fröjd. Så nu vet vi det. Det är liksom ingen anledning till oro. Så det här med 10 mars och nedstängning av... amerikanska senaten och det har ingenting med någonting att göra. Den 10 mars ska lånen vara tillbaka betalade och de pengarna finns inte. Du kan inte hitta fler huvuden och belåna helt enkelt. Och det här är vad man har gjort här. Man har alltså kreditvärdiga har lånat pengar och sen har de lånat ut till hög ränta till icke-kreditvärdiga helt enkelt. Då står det så här, amerikanska skuggbanker går upp, alltså det här är då skuggbanksystemet, det blåa här. List of shadow banks. Så här ser man då. Och det är ju klart att man passar på då i och med att det finns många som inte är kreditvärdiga. Vi har ju Blue Step och vi har jag ska bara hitta den igen. Ja, där. Ja, vi har väl ett par olika sådana. Amerikanska banker har lånat ut över 1 miljard dollar till skuggbanksinstitutioner. En utveckling som har uppmärksammat Federal Reserve. Dessa skugglångivare är finansiella institutioner som inte accepterar insättningar, inklusive olika hedgefonder, privata investeringsbolag och privata kreditgrupper. Det fungerar skickligt genom att ta lån från traditionella banker och sedan låna ut dessa medel till de som nekas av banker, vilket ofta gör att deras låntagare låntagare är en hög risk. Under det senaste året har detta belopp ökat med 12%, vilket gör det till ett av de snabbast växande banksegmenten, medan den totala utlåningstillväxten har varit trög med bara 2%. Och det där är väldigt viktigt. Om vi säger att den totala utlåningstillväxten bara har varit 2%, då innebär det att 2%, du måste ju ha en tillväxt på lån för att kunna amortera och betala av räntan. Och om den tillväxten uteblir, för att du kan inte hitta fler kreditvärdiga eller sisådär kreditvärdiga. Så att det, tillväxten just nu, det är de här. Det är de som inte är kreditvärdiga, som inte får lån hos traditionella banker. Och då får vi ju komma ihåg att traditionella banker, de är inte så knussliga. Alltså de är inte så där noga nu, för de kreditvärdiga är slut för länge sedan. Utan nu får de ju hitta de som inte är så kreditvärdiga. Och sen får de ju ha då extremt långa löptider. Jag såg att det var ett statspapper som gavs ut nu. Jag tror att det var 2021. Den hade typ 47 år i löptid. Något sånt. Jättelångt. Så att man får liksom, man får minska kreditvärdigheten hos de man lånar ut till. Man får liksom förlänga tiden som de får, ska återbetala lånet. Och sen egentligen så får man sänka räntan så att fler ska kunna ha råd. Men nu går det åt andra hållet. Man höjer räntan istället. Och det tyder ju bara på att det här är ju en krasch, är ju liksom nära förestående. Ja men precis, protester från EU-länder. Vi har ju då, det var ett tag sedan jag delade nu med de här bönderna. För det är så här, vissa är så larviga, bara, du vet, när det var från Frankrike så stod de och bara tog en sån, de bara tog in slam liksom. Och då var det någon som sa, men det där är minsann från det året och så. Men det är inte det som är poängen. Poängen är ju att du har bönder och så som gör uppror. Och det har de gjort i många, många år. Så att liksom signalvärdet i klippen är ju värt att dela ändå. Det spelar ingen roll om, men det där var 2021, det där var 20, men det spelar roll. Det är ju bara det att bönderna demonstrerar och protesterar igen. Och utan bönder så har vi ingen mat helt enkelt. Så att dela på alla klipp och sluta vara sån där, bara, det där är från det. Ja, men det är signalvärdet. Signalvärdet är att folket har fått nog. Och så har det varit i många år. Men det gör ju inte saken bättre. Utan det handlar ju om att väcka människor till att förstå att det här, så här kan vi inte ha det helt enkelt. Vi kan inte ha det så här. Så att det blir bara, jag vet inte. Vad spelar det för roll? Om man säger att jag visar ett klipp om Wallenberg nu från 2008. Det blir jättebra att gå igenom historien. Hur har det sett ut? Hur har det varit? Och med det vi vet idag så vet vi att det där var ju ren bullshit. Så att vi måste ju gå tillbaka i historien också för att förstå vad vi är idag. Vi kan inte vara sådär, sitta sådär och dela eget material. Liksom bidra istället för att hitta fel på vad andra gör. Ja. Sen har vi då Swedbank. Swedbank har ju lite jobbigt här. De riskerar att få böta 10 miljarder. Sista sista akten i Swedbank penningtvätts härva inleds snart. Efter 5 år närmar sig den amerikanska utredningen ett avgörande. Mörkläggning och regelbrott kan stå banken dyrt. Jag undrar om Göran Persson tillträder där frivilligt. Ja, men om vi pratar lite om mitt samtal nu till Riksgälden och till Riksbanken, så har jag en approach. Alltså jag vill få dem att berätta för mig hur det ligger till. Så att jag gör allt jag kan för att de ska, ja, som att jag inte förstår riktigt, och få dem att berätta. Och ja, jag tycker ändå att de var väldigt tillmötesgående. De ville verkligen berätta, men de kunde ju inte så mycket. Alltså de förstod ju inte så mycket. Och sen om det är teater från deras sida, så det, ja, jag vet inte. Det lär väl visa sig. Och det är klart att de kan inte svara på allt, men jag tror lite att det här är, jag tror att det är lite så här med den typen av myndighetspersoner och så. Jag tror inte man har så mycket koll på någonting utanför. Man tittar på klockan när man kan checka ut och gå hem helt enkelt. Kan jag hämta tidigare på dagis idag? Eller hinner jag sticka till gymmet? Eller kan jag ta en golfrunda? Eller kan jag vaska lite champagne på Stureplan? Liksom? Alltså det är mer sånt som är viktigt. Men det är bara min fördom. Men... Oh. Ja, Erik skriver också att han tvekar på Cornelias samtal med kvinnan på Riksgälden var skrämmande. Samtalet avslöjade att den här kvinnan inte begrep vad hon själv arbetar med eller låtsades, men jag tvekar på det. Jag tvekar också på det. Jag tror inte det. Och jag hade liksom ett mål med de här två samtalen. Det ena hade jag ett mål att få reda på det här med skuldsättningen. Alltså den svenska skuldsättningen. Och hon hade ju inte ens kontroll på kommunerna, och då är det ju ändå så att Riksgälden ska ju låna upp utifrån budgeten, alltså statens behov, och då lånar de ju pengar som är fiatpengar. Så du och jag, våra pengar då som har tagits när någon tar ett lån, de går då till, som hon sa, det långsiktiga sparandet. Så då sparar man då i statspapper och pensionsfonder och alla möjliga då, kan investera i det. Så att det är ju liksom våra fiatpengar som lånas ut till staten. Staten upplånar sitt behov och följer egentligen bara, ja, budgeten då. Och då kan man ju säga att om då staten har stora behov, då är det ju perfekt att skylla på en pandemi eller invandring eller så. För då kan de ju låna upp mer utan att det är konstigt, utan att det verkar konstigt. Och säga, nej men nu måste vi satsa på hållbart eller ekologiskt. Eller jag pratade med en också igår, och han, för jag trodde jag hade kommit till Finansdepartementet. Men han jobbade i alla fall med den gröna omställningen, och han pratade om fossila bränslen. Jag kanske spelar upp det någon gång, men det är i alla fall så här, men tror du på riktigt att det är fossilt? Alltså där man utvinner oljan, det är inte ens fossiler på den. Men han var helt, han menar på att det är vetenskapligt belagt, och ja. Vi var inte, och han sa det att det är så mycket som du säger som jag inte håller med om. Jag älskar att prata om sånt här, men jag kan inte lägga tid på att besvara dig. För vi är för långt ifrån varandra. Och det kan väl vara så. Ja, absolut. Men det känns som att de är väldigt så nischade. Och ju mer de har läst och lärt sig. Och sen är det så att om vi säger att du har alla de här. Du har ju han, toppjuristen på IF Metall. Som inte är jurist. Och sen har du då alla dessa CV:n. Politiker som vet att de har inte kvalifikationer helt enkelt. Eller de har inte de kvalifikationer som de har utgett sig för att ha. ja då har du perfekta hållhaka på dem. De kommer aldrig trilskas. För då är det bara att säga, du avslöjar jag ditt CV. Nej, 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 nej. Jag gör vad du vill. Jag gör vad du vill. Så att, ja. Och var ska de här 1 000 miljarderna tas ifrån när det redan är likviditetsbrist? Stefan skriver, alla som jobbar inom myndigheter kan bara sitt smala område och har inget helhetsperspektiv. Nej, jag tror att det är väldigt så här, det är vetenskapen, du ska inte gå in på någonting som du inte vet om, utan där har vi en annan expert. Och sen det andra området, där har vi ännu en annan expert, så du ska inte tänka. Ja. Kajsa säger så här, är det många kommuner som låtsas expandera för att kunna låna upp för byggande? Ja, det kan det mycket väl vara. Och jag tänkte på det här med Oceania. Nu har man sagt så här, nu ska man bygga upp det. Och då fick jag reda på att det här bygget med Oceania, det har tagit 10 år. Mm. Och då är det så här, när man ska bygga något sånt så sätter man ju ett försäkringsbelopp. Det här är en konspirationsteori nu, så ni som är känsliga för det, ni kan hålla för öronen. Men Oceania då sätter man ett försäkringsbelopp, så man försäkrar ju såklart entreprenaden. Och säger man så här, okej, det här ska kosta 10 miljarder säger vi, 100 miljarder, vi drar till med någonting. Och då har man liksom som en ram. Ja. Och ser man då att oj, 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 vad det här har tagit lång tid, 10 år. Men oj, 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 vad saker och ting har blivit dyrt nu för tiden. Vi kommer inte kunna hålla oss inom budget. Då är det ju, alltså rent hypotetiskt, så hade man ju kunnat smälla skiten och sen bygga upp det på 2 år. Så de har hållit på och byggt i 10 år. Och lagt grunden och parkeringsplats. Det har varit jättemycket jobb i 10 år. Och sen så smälls det av alltihop. Pjom! Och sen så bygger du upp det på 1 år, 2 år. Jag vet inte vad det kan ta. Men 10 år ska vi inte ta. Så att det är en konspirationsteori. Att de såg att det här, vi är inte närheten av att kunna hålla oss inom budget. Och vi har ett försäkringsbelopp som är betydligt högre. Det är en konspirationsteori från min sida. Nu fick ni det också. Så jag kan vara sån anti-etablissemangsextremist. Och det var jag nu. Försäkringsbedrägeri kan Oceania vara. Ingen aning om det är det. Ja. Sen har vi då en professor, och han menar på att ekonomi hjälper människor till ett bättre liv. Och när vi pratar så pratar vi ofta om att nej, men vi ska inte bara få någonting gratis. Det ska inte vara bra, du ska kämpa för allting, du ska förtjäna det. Upp tidigt, jobba, förtjäna ditt levebröd. Du ska liksom inte bara kunna få någonting. Mm. Och nationalekonomi kan bidra till att människor får ett bättre liv. Nationalekonomi handlar om vårt beteende och hur det kan påverkas, vilket kan hjälpa oss att lösa stora samhällsproblem som klimatkris och fattigdom. Ja, klimatkris vet jag inte, men miljökris i alla fall. För miljön måste vi ju verkligen ta hand om. Ett exempel är teorin om nudging som Richard Taylor fick ekonomipriset för 2017. Med andra ord, små knuffar i rätt riktning, ja, jag la till det, som gör det lätt för människor och företag att agera rätt. Nationalekonomerna är nästan helt överens om att metoden om att man ska skatta skiten ur företag som orsakar problem, då blir deras produkter dyra och det är ett incitament för att lägga om beteenden. Nej, det vet jag inte. Alltså jag vet inte om jag håller med om det här alls, men att om vi tänker på Maslows trappa och vi tänker att du i alla fall har, så du kan äta dig mätt och du har tak över huvudet, du har någonstans att bo. Alltså det är ju en mänsklig rättighet. Och den mänskliga rättigheten är det många människor som inte har idag. Är det rätt då? Är det rätt att vi inte har det grundläggande? Så vi skänker bort 29 miljarder. Vi skänker och vi ska inte få någonting. Men det är bra, för vi ska kämpa. Vi ska inte ha det bra helt enkelt. Utan det ska vara den här konkurrensen som gör att du och jag vänder oss emot varandra. Vi konkurrerar om samma jobb, samma möjligheter. Fast det finns för alla. Men det finns inte ens för alla. Det finns ju inte ens jobb för alla. Det är hittepåjobb. Nu är jag inne på det här med medborgarlön igen. Men det är liksom det är enda lösningen vi har. Det är så mycket som är övertaget av... Det är så effektiviserat på många områden. Så det går inte att ha någon som står där och bara trycker på en knapp. Det behövs inte. Det går att automatisera det. Men så många skilsmässor och elände. Och bråk mellan släkter och så. Och arv och så. Det är liksom bråket. Oron för pengar, bråk om pengar. Så det handlar inte alls bara om girighet. Det handlar inte om girighet. Det handlar, jag tror att vi hamstrar för att vi är så uppskrämda. De har skrämt oss hela tiden för att hålla oss i schack. Så att vi hela tiden ska jobba och göra rätt för oss. Och det här är alltså... Nu går barnhandlaren ut och ska läxa upp oss om barnen. Kristersson lovar att tuffa tag mot oansvariga föräldrar. För att hindra att barn rekryteras till kriminella gäng måste förebyggande arbetet börja tidigt i livet. Det är platsminister Ulf Kristersson övertygad om. I en intervju med Expressen lyfter han bland annat åtgärder om obligatorisk förskola för familjer. Ja, det förstår jag. Det är klart. Vi har typ det idag, men ändå så rekryteras det. Det är ju faktiskt där, och SIS-hemmen och så, det är ju där de har rekryterats. Eller? Obligatorisk förskola för familjer som inte talar svenska hemma och bidragstak för att få fler att jobba och lämna sina barn på förskolan. Tidigpartiet vill också ge socialtjänsten rätt att omhänderta barn som växer upp i kriminella familjer. Då kan vi kanske börja med Kristerssons barn om man har några. De är väl vuxna idag, men de här är ju... Vilka är de kriminella egentligen? Är du inte beredd att medverka till att ditt barn inte umgås i kriminella kretsar eller låter dina barn växa upp i en kriminell familj, så kommer vi agera väldigt, väldigt tufft, säger Kristersson. Vi kan ju börja med Wallenbergs barn då. Egentligen. Eller barnbarn. Jag vet inte. Jag hade något mer där som var intressant. Ja, det går i alla fall som tåget för Wallenberg nu. Deras portfölj går som tåget. Sven Andreas Eriksson följer gärna honom på. Han är både på Twitter och Facebook. Investors milstolpe noterade väskan. Det är lite översatt. Portföljen har passerat 600 miljarder. Värdet på Investors noterade innehav har passerat en ny milstolpe och är nu värd över 600 miljarder. Det är mer än det sammanlagda börsvärdet på alla andra investmentbolag på Stockholmsbörsen. Flera av Investors noterade innehav har gått starkt på börsen. Atlas Copco, ABB, AstraZeneca som har dragit det största lasset i segertåget. Nu har värdet på Investors noterade innehav passerat 600 miljarder. Investors noterade innehav är värda knappt 46% mer än de resterade investmentbolagens noterade innehav. Meriterna slutar inte där. Värdet på Investors noterade innehav överstiger också börsvärdet på övriga svensknoterade investmentbolag. Investors portfölj är alltså större än alla andra. Mm. Det blir bra det här, hörni. Tänk när det här delas upp och delas ut till alla de som de har stulit pengar från. Det blir ju skitbra det här ju. Och sen har vi då den perfekta stormen. Publicerat 22 februari 2024. FRA. En perfekt storm av hot mot Sverige. Kriget i Ukraina. Höjt terrorhot. Koranbränningar. Och LVU-kampanjen. Det är några av händelserna som gav upphov till en perfekt storm av hot mot Sverige i fjol. Slår FRA fast i sin årsrapport för 2023. Det har varit ett år av allvarligare hot än någonsin egentligen, säger Björn Lyrvall, myndighetens generaldirektör. Men då blir det ju väldigt mycket bättre av att barnhandlaren går ut och säger att nu ska socialtjänsten bara få ta barn. Det här tror jag har, det lägger stormen. Det liksom tystar ner stormen så där perfekt. Det är jättebra. Det är verkligen, verkligen bra. Ja, hörni, tack så mycket för idag. Jag kör ju på svenska med G-strand på söndag. Om jag inte har blivit mormor, ni vet ju att vi går och väntar och väntar. Nej då, hon har inte gått, oj, hon har inte gått tiden ut än. 10 mars är det beräknat, men ja. Det är lite spännande. Första barnbarnet, 47 år. Det känns jättefantastiskt, jättekul. Så att, tack till alla er som stöttar den här kanalen. Utan er så går inte det här. Och tack för att ni delar research och delar mina videos. Gå gärna in och lyssna på mina samtal med Riksgälden och Riksbanken. Jag ska ringa Finansinspektionen nu också och se vad de säger, om de tycker att det är lugnt. Det är lugnt. Det gör ingenting att det är skuldmättat. Det gör ingenting att de rika blir rikare och de fattiga fattigare. Har jag berättat det? Det sa min mamma. Alltså, jag är uppväxt i socialdemokratiskt hem. Och sen så blev jag ju mer åt Moderaterna. Och då sa mamma så här: Cornelia, du har blivit mörkblå. Alltså då var jag typ 22 eller något sånt. Och ja. Och då var just argumentet mot Moderaterna då. Det var att Moderaterna ville att de rika skulle bli rikare och de fattigare. Och det spelar ingen roll om det är Moderaterna eller Socialdemokraterna eller vad det än kan vara för parti. För att hela systemet bygger på att de rika blir rikare på alla andra människors bekostnad. Och i och med att vi har ett evigt tillväxtkrav så krävs det fler huvuden. Så det krävs fler av oss för att kunna berika. Men nu har då världens rikaste kapat åt sig 2/3 av global förmögenhet. Så att, ja. Politik är vad det är, hörni. Det är bara en kuliss. Det spelar absolut ingen roll. Och de bestämmer ingenting, för det är ekonomin som styr politiken. Och ekonomin har kontrollerats av privata intressen. Nu ligger det ju under Space Force och vi har en kontinuitetsregering. Så att det ser lite annorlunda ut nu helt enkelt. Men hörni, stort tack för idag. Så ses vi igen på söndag 7:30. Och i tisdag ska jag säga, då hade jag en liten uppdatering om BRICS. Det är ju faktiskt helt fantastiskt att det 159 länder nu som vill ansluta sig till BRICS och Rysslands betalningsplattform. Och de vill dumpa dollarn. Och 65% av svensk valutareserv ligger i dollar. Och våra företag, exportföretag, handlar rätt mycket i dollar. Så att det är mycket optik på det här. Jag tror att Sverige och dollarn, alltså, är ju redan med. Det här är ju QFS. Men som sagt, optiken är där och det har aldrig varit så tydligt som nu. Ha en jättefin helg allihopa, så ses vi igen på söndag. Oj, då ska vi se.